A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hallå, hallå! Jag vill berätta att vi har ett betalt samarbete med Tre.
Det är otroligt!
Och en annan sak som faktiskt är helt otrolig är att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Otroligt trevligt att skaffa sig ett barn.
Va?
Du vet, när man skaffar ett barn, då är de först väldigt, väldigt söta.
Ja.
Och sen blir de tonåringar.
Va?
Man älskar dem såklart fortfarande överallt annat. Men du vet hur det kan vara med tonåringar. De bråkar. De nästan hatar sina föräldrar. De vill hålla på med sociala medier, inte sina föräldrar.
Men det kan väl inte komma som en överraskning?
Absolut inte. Men igår, Måns, håll i det, kom in tonårsdotter in till mig och sa: du, Anders, jag har ett tips till er podd. Jag har läst lite om hur man stylar sig inom renässansmåleri.
Va?
Sen berättade hon lite om hur vissa gula nyanser var väldigt svåra att återskapa på duk. Och att vissa gula pigment var extra dyra. Så om man målar citroner just, då stylar man sig lite. Kolla på mig, jag har citroner.
Intressant.
Absolut, om det är sant, det vet jag inte. Jag har inte hunnit kolla upp det. Men så kan det också vara att ha en tonårsdotter. Att de inte bara hatar den, utan ibland berättar de lite varför man liksom gärna avbildade skurna citroner inom renässansmåleri.
Ja, ibland är det inte riktigt som man tror. Och en annan sak som faktiskt är otrolig, det är det där som jag berättade tidigare, att Tre nu täcker 99,3% av Sveriges befolkning.
Och en viktig sak att säga är att det där gäller då rösttäckning baserat på folkbokföringsadress.
Ta reda på mer hur Tre bygger ut sitt nät på tre.se.
Och lite mer om citroner.
Varmt och hjärtinnerligt välkomna ska ni vara.
Redo, Måsan?
Jag har lite sexy röst, du hörde det.
Mm.
Sexy röst.
Fråga Anders och Måns.
Varmt och hjärtinnerligt välkomna ska ni vara till podden Fråga Anders och Måns. Vad härligt det här ska bli. Vi ska svara på lyssnarfrågor i vanlig ordning. Det är jag, Anders Johansson, och mitt emot mig, Måns Nilsson. Hur är det med dig?
Det är bra, tack.
Har det hänt något sen vi sågs?
Jag har upptäckt att folk har slutat tacka i trafiken.
Mm-hmm.
För något år sedan när jag släppte förbi någon för att jag inte tvunget hade behövt liksom. Ja. Då fick jag en tacksam vinkning till svar.
Jaha.
Ja. En varm gest som en ömhetstörstande medelålders man kunde leva gott på i flera dagar.
Ja.
Men nu för tiden, nu vinkar nästan ingen. Folk har slutat tacka sen ett år eller två tillbaks.
Mm.
Och så här kan vi inte ha det.
Nej.
Från och med nu så måste vi alla tacka i trafiken. Hellre en gång för mycket än en gång för lite.
Ja.
Och sprida kärleken.
Ja, absolut.
I trafiken.
Ja. Det är bra.
Vad har hänt dig sen sist?
Ja, men du minns kanske förra gången vi spelade in ett sånt här avsnitt. Det var för 2 veckor sedan ungefär. Att jag pratade lite om att jag hade haft lite mycket att göra och att nu kom det lite lugnare veckor.
Ja, vad skönt du har haft.
Ja, det var förra måndagen det. Den veckan som kom efter det, det är den värsta jobbveckan jag har haft på flera år. På lördagen efter den veckan, då satt jag och en kompis till mig oss i en liten bil, en jätteskruttig Fiat Panda från 80-talet, och körde hela vägen till Turin i ett tv-projekt. Vi sov och åt och jobbade i en pytteliten rishög. Alltså det var superroligt, en jättefin upplevelse, men det var också aningen utmattande. Idag har jag spelat in en informationsfilm för ett elbolag och nu gör jag detta. Imorgon ska jag åka till Stockholm.
Ja.
Ja, allt det här är roligt. Frågan är, varför lär jag mig? Kan jag vara så bra på att lura mig själv? Nu har jag varit så trött så att jag har svårt att sova. Alltså, huvudet är som en svamp i sotto med överkokta räkor. Jag har svårt att komma ihåg vad som är höger och vad som är Dalarna. Och allt det här, vems fel är det? Jo, det är bara mitt fel.
Ja.
Enda gången de här två veckorna som jag kände att jag vilade, det var när jag gjorde min momsredovisning. Jag satt uppe på natten, klistrade in kvitton. Jag gillar det lite grann. Jag tycker det blir som en liten minnesresa.
Man kan vara full också.
Satt jag där och mindes via kvittorna. Det var då jag åkte taxi. Det var då jag träffade den och den. Och det var då jag köpte nya bläckpatroner och sådär. Och mycket riktigt, jag hällde upp ett litet glas vin, tände ett ljus, gjorde min momsredovisning och kände enda gången på två veckor att jag vilade. Det är lite deppigt, va?
Ja. Men när man lyssnade på ditt sommarprat, den grejen man verkligen tog med sig var att den här killen, han måste lära sig att säga nej.
Jag har till gått i terapi för att lära mig säga nej. Värdelöst går det.
Går det bra?
Ja.
Du försökte sätta dit.
Och du måste, sen du sitter och skriver uppföljaren på din och Anders Delamotts bok, hur går det?
Ja.
Jag kan berätta för lyssnarna att varje gång jag har ringt dig de senaste veckorna så har jag känt att rösten sitter lite längre upp i bröstet, att det är lite mer stressat.
Och det är ganska lite luft som kommer ut när jag pratar. Det finns ganska lite luft att ta av. Jo, jag har ju hela mitt liv prokrastinerat när jag har gjort saker som jag vill ska bli bra, som jag har lite prestationsångest över. Och då kan det vara så att jag sitter på jobbet men kommer igång först när alla andra har gått hem.
Vad vi är lika där.
I det här projektet, bokprojektet, där jag har extra mycket prestationsångest, jag vill verkligen att det ska bli bra detta, så har jag inte kommit igång vid 5.
Nej.
Och inte vid 6 och inte vid 7 och inte vid 8. Strax efter midnatt
så kommer det igång,
efter midnatt. Det är som att min hjärna inte censurerar mig själv så mycket, inte har lika höga krav. Den är liksom så utmattad så den bara skriver på. Och det är precis vad jag behöver göra. Jag behöver bara skriva på. Så nu har jag faktiskt vänt lite på dygnet. Så nu kommer jag till jobbet vid 5. Och så skriver jag till 7. Så idag gick jag ju upp vid 3 på eftermiddagen. Alltså för någon timme sedan.
Jag kan säga, som du brukar säga till mig. Vuxna människa.
Ja, jag vet. Men ska jag sitta och motarbeta min hjärna och få inget gjort varje dag? Eller ska jag lita mig in i vinden och bejaka min hjärna och skriva när den vill skriva?
Ja.
Nej, jag vet inte.
Nej, jag vet inte heller.
Nej, jag vet inte.
Vet du, skriv till fraga@andersochmans.se.
Ja, tack.
Nu börjar vi med det som vi är satta att göra, det vill säga skapa förstörelse i form av svar på lyssnarfrågor.
David har skrivit till oss. Hej och tack för ett program som underhåller i dessa tider. Jag undrar vad ordet pö betyder. Varför säger man exempelvis, vi kan väl bara köra på lite pö om pö. Vi kan väl träffas allesammans under öppet hus på lördag. Lite pö om pö, sådär.
Ja, men så säger man väl inte.
Varför säger vi så? Betyder ordet pö något? Tack på förhand, David. Har du aldrig hört talas om uttrycket pö om pö?
Jo, men man säger väl inte, vi kan väl träffas pö om pö. Man gör saker pö om pö, man träffas väl inte pö om pö.
Uttrycket pö om pö betyder gradvis, så småningom, efterhand lite åt gången.
Ja, precis.
Vi kan äta upp den här kakan lite pö om pö. Nej, så säger man kanske inte.
Nej. Nej, men vi ska... Nej, jag tycker att brevskrivarens användning av uttrycket var felaktig. Men visst.
Men uttrycket finns.
Absolut.
Ja. Men Anders, vad betyder bara ordet pö?
Nej, det vet jag inte.
Nej. Det betyder ingenting.
Nej.
För det finns inte i svenska språket.
Nej.
Pö om pö är en försvenskning av det franska uttrycket pö.
Ja, din franska är ju som vanligt klockren.
Ja, som också alltså betyder lite åt gången. Och har funnits i svenska språket sedan 1822, pö om pö.
Alltså.
Ett språkligt uttryck som påverkats av franskan heter gallicism. från Gallien, känt från Asterix, Gallien. Pö är alltså en gallicism.
Aha.
En pseudogallicism, vad kan det vara?
Det är något som är översatt från franskan fast det har blivit lite fel.
Nej, det är ett ord eller uttryck som låter som ett lån från franskan, som man tror är det, men som egentligen har ett inhemskt uttryck. Har du något sånt exempel?
Och det är toalett.
Ja, det är franskt från början.
Ja, jag var tvungen att säga något.
Ja. Ja. Efterrätten, glassofför.
Glassofför?
Glassofför, ja. Det heter bara så i Sverige.
Och det är ju en jävligt underskattad efterrätt. Alltså, varmt och kallt samtidigt.
Det är gott.
Gott, alltså.
Det är. I Frankrike heter det norsk omelett.
Nej,
jo.
Nej, jag vet inte.
Jo, fast på franska.
Norsk omelett.
Brödet pain riche.
Ja, nej, det var ju Tore Wretman som tog en bulle till en restaurang i Riche och sa bröd från Riche. Eller hur?
Det här är en Klintbergare.
Men det var väl så att han tog det till Sverige till resten?
Nej, det var något bageri som hette Danska Ångbageriet eller något sånt. Och de döpte sina baguetter till pain riche. Så det har inget med restaurangen riche att göra.
Nej, då har jag blivit lurad kanske 50 gånger i mitt liv.
Ja. Kommer du på fler franska uttryck som vi lånat in i svenskan och sen använt dem så vilt att vi glömt bort att de är franska från början?
Jag?
Mm.
Draperi.
Ja, visst.
Det är
absolut.
Inget uttryck kanske, det är mer...
Jo, det är ett ord ju.
Ja, ett ord är det ju.
Ja. Comme si, comme ça.
Ja.
C'est la vie.
Ja.
De blir allra bäst när man säger dem på skånska.
Ja.
Eau de Cologne.
Ja, förutom peu en peu som blir väldigt bra på just östgötska. Peu en peu. Alltså, det är mycket ö.
Au pair. Entrecot.
Entrecot.
Dame Chang.
Det är bra.
Och min favorit, Harry Couvert.
Harry Couvert heter det.
Tack för frågan, David. Fortsätt att skicka in frågor på adressen fraga@kanelbulleandersochmans.se.
Det här nya användandet av kanelbulle, jag vet inte.
Du kommer att vänja dig och älska det.
Nästa fråga kommer från Emanuel Olofsgård. Hej, jag var ute och åkte bil och körde över en kort backe lite fort. Och när man flyger ner till marken igen så blir det oftast att det kittlas till i magen. Varför är det så?
Mm-hmm.
Det är ju en härlig känsla det här. Det gjorde man ofta när man var lite, när barnen var mindre, det här köra över gupp lite fort.
Mm-hmm.
Man var så här, titta för nu kommer det ett gupp och så kör man, nu hoppar vi, så skrek för det var jätteroligt ju. Och en gång på en utflykt in i Nya Zeeland så skulle vi åka till, hör och häpna, ett zoo.
Ja, mest för din skull.
Mycket djur på den här resan.
Ja.
Ja, vi tittade på ett zoo, vi var fågeldjurparken.
Ja,
vi såg valar i naturen, delfiner.
Oj.
Riktiga sälar.
Wow.
Ja, mycket djur. Och då skulle jag leka den här leken med min dotter. Det kom som en liten grupp och jag skrek, åh fia, nu hoppar vi. Och så skrek, och då hoppade vi på riktigt. Alltså så bilen flög på riktigt som i en film.
Oj.
Nej, den flög inte högt, inte långt. Men satan vad läskigt det var. Du vet man lossnar så här. Satan. Så sen dess leker vi inte den leken längre. Men det blev ju den här härliga pirrande känslan.
Ja, som när man åker berg- och dalbana.
Okej. Så här hänger det till. Vi har 7-8 meter tunn och tjock tarm. Och de här tarmarna ligger på något sätt hopvikta i bukhålan. Och de är bara fästa liksom lite här och där. Och det här har jag själv sett en gång. Jag kanske har berättat det. När jag var med om en operation på en häst. Så jätteroligt ut att man la hästen upp och ner. Och sen så la man tarmarna på som ett litet coffee table bredvid.
Aha.
Ja, så hästen låg där upp och ner och sov. Benen i vädret och tarmarna låg på ett bord bredvid.
Ja, men jag har fattat att sen är det inte så jäkla noga att placera dem rätt. Man bara öser in dem igen, syr ihop och sen så klarar de det själva. Liksom.
Ja, reder upp det.
Ja.
Alltså, tarmarna ligger fritt och bara fästa lite här och var. Och när vi accelererar snabbt upp eller ned, som då i en berg- och dalbana, då pressas ju tarmarna upp eller ned och då rycker de här lite liksom i bukhålans vägg.
Mm-hmm.
Och då uppstår den här kittlande känslan. Det är alltså som att man kittlar sig själv på insidan med hjälp av tarmarna. Alltså tarmarna drar lite i bukhålans väg och tycker man det är roligt. Allt detta enligt tidningen Illustrerad vetenskap. Men måste när man är nervös då? Eller när man är lite kär?
Ja.
Då upplever man ju också en pirrande magkänsla.
Det är det som beskrivs som fjärilar i magen.
Ja. Tror du att det är så här då, att det är tarmarna som är lite rädda och att de vill dra från kroppen, och när de försöker lämna kroppen så drar de i bukhålan? Tror du att det är så?
Ja.
Så är det inte. Fjärilar i magen, det kommer i och för sig också från tarmarna, men det beror på att kroppen försätts i alarmberedskap. Det är ju den förklaringsmodell vi har haft uppe absolut flest gånger.
Fight or flight, ja. Den där gamla racken.
Ja, ja. Men den kan man förklara nästan allt. Rådnad, stress, ilska, oro. Jag tror ta mig fan man kan förklara Bottenvikens ekosystem med fight or flight. Man kan förklara allt med den.
Lätt.
Men strax innan du ska hålla det här talet då, eller träffa den här kanske tjejen som du är lite kär i för första gången, då går det autonoma nervsystemet igång och försätter dig i beredskapsläge. Din kropp gör dig alltså redo för strid. Och det kanske inte är vad man tänker när man ska gå på en dejt, att man gör sig redo för strid. Men det är vad kroppen gör.
Mm. Strid eller att fly då?
Ja. Två dåliga grejer när man ska gå på dejt. Och nu citerar jag Helena Backlund Vassling, hjärnforskare på Göteborgs universitet, och vad hon sa till P4 Blekinge. I beredskapsläge så är det inte så viktigt för kroppen att bryta ner den där sista matbiten i tarmarna. Så då förflyttar sig blodet från till exempel tarmarna till magmusklerna. Och det upplever vi som en pirrande känsla.
Aha, så när fight or flight-reflexen kickar in, så flyttar sig blodet från tarmarna till magmusklerna.
Ja.
Och då känns det som fjärilar i magen.
Ja, när man ska slåss eller fly är det viktigare med muskler än matsmältning. Därför pirrar det. Hoppas du är nöjd med det svaret. Vi går vidare.
Det skulle bli så mycket om vandrande pinnar i den här podden. Vem kunde ana? Nu har vi fått lite mer återkoppling här. Hejsan Anders och Måns. När jag hörde avsnitt 10 där ni pratade om huruvida vandrande pinnar har taktkänsla eller inte, kom jag att tänka på en diskussion om just detta vi hade i min gamla högstadieklass för flera år sedan. Mm. Min NO-lärare, som var mycket intresserad av exotiska djur, berättade att om man spelar en låt med tillräckligt mycket bas i närheten av en vandrande pinne, skulle detta få den vandrande pinnen att börja vifta med frambenen. Precis som en annan lyssnare beskrev i just avsnitt 10. Detta, berättade min NO-lärare, berodde dock inte på att den vandrande pinnen faktiskt uppskattade musiken, utan på att den vandrande pinnen uppfattade basgången som vind.
Mm, just det.
Om man håller handen framför en bashögtalare,
ja,
så kan man ju känna vinden från vibrationerna. Man känner
att luften rör sig. Ja,
ja, luften rör sig, ja. Precis. Och det gör den inte när det blåser vind, menar du, eller?
Jag vet inte om man kan kalla det för just vind, men okej. Okay. Ja.
Brevet fortsätter. I sin naturliga miljö gör den vandrande pinnen allt den kan för att smälta in i sin omgivning genom att se ut som en pinne. Genom att röra sig i takt med vinden, i detta fallet basgången, ser den alltså ut som en oskyldig pinne som rör sig i vinden och inte ett eventuellt byte. Vilket i och för sig betyder att den vandrande pinnen har någon slags taktkänsla ändå. Allt gott, Jakob.
Mm.
Och där tror jag att vi har fått svaret på varför så många har hört av sig med exempel på att deras vandrande pinnar har börjat digga så fort de har satt på musik. Den vandrande pinnen imiterar en riktig pinne som vajar i vinden.
Ja, det är fett. Det är riktigt fett. Men ändå tänker man att vända pinnen och det börjar blåsa. Men tänk, satan, jag är en för stel pinne nu.
Jag är för stil.
Ja, jag är bäst att vifta med armarna, tänker jag vandrande pinnen.
Så att jag ser som en naturlig pinne.
Vi har ju haft radiohistoriens kanske konstigaste serie. Jag drar det kort. Det var Malin som hörde av sig och undrade vad det var hon nynnade på. Na, 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 na. Vi kom på att det var detta. Det vill säga Sommartoppen, det insomnade radioprogrammets gamla vignett. Och då slängde du dig att du gärna ville höra remix på den av någon anledning.
Mm.
Och sen var det igång. Vi har fått höra allt möjligt. Ska, sakralt, dansmusik, en Van Halen-tappning och så vidare och så vidare. Nu kör vi igen. Dags för programpunkten Folk tolkar Sommartoppen. Tjenare Anders och Måns. älskar alla olika varianter av sommartoppslåten. Så jag bestämde mig för att leka runt lite själv i musikprogrammet på datorn. Här är min filmmusikinspirerade version. Med vänlig hälsning, Isak.
Mm, spännande.
Är du med då? Den är lång, vi kanske inte kan höra hela. Säger de den?
Fantastiskt!
Det kanske är mest smäktande vi har haft hittills. I nästa bidrag är det lite mer lurigt att hitta melodin. Hej älskade Anders och Måns. I avsnitt 10, Åke Unger och Pasta Carbonara, nämnde ni José González och Sommartoppen i samma avsnitt. Ni behöver inte säga mer. Varsågoda. Sommartoppen goes José González.
Bara någon José González låt, eller? Ja, det här var något för finsmakarna av Sommartoppen, signaturmelodin coversen. Det var inte så lätt att identifiera, precis som du sa.
Ja, nej, det var för lyssna några gånger.
Ja, just det.
Ja, fortsätt skicka in remixer.
Nej, vi är inte klara. Så här skriver Kalle Lind i Linköping. Hej Anders och Måns. I förra avsnittet sa Anders att, citat, nu väntar jag med stort nöje på den som gör en remix av själva Malins original nynnande. Slutcitat. Här kommer mitt bidrag. Tack för en fantastisk podd. Med vänlig hälsning, Kalle Lind i Linköping.
Oj, det här ser jag fram emot. Säga. Den var ju bra, men jag tror vi kan göra ännu fetare versioner av Malins nynnande.
Och fetare.
Malin, snart får vi försöka leta upp den här Malin och höra. Och jag tänker att hon ligger hemma. Men nej, nu får hon fan ge sig.
Alltså. Ja, ja. Hon visste kanske inte vad hon gav sig in på. Detta kan hon ju borde ha okejat.
Nej, bättre. Fast vem kunde ana att det var det här det skulle bli. Vi går vidare.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Maybach, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Även den här veckan är vi sponsrade av IVT Värmepumpar.
Så här skriver de. Välbyggda och beprövade värmepumpar från Sverige. Med hög kvalitet och lång livslängd anpassade för att göra livet bekvämare och spara pengar varje månad året om.
Och just nu så har de en kampanj med fina rabatter. Man kan säga faktiskt att de bjuder på varmvattnet i 4 år.
Nej, det gör de väl inte. Man kan få upp till 10 000 kronor i rabatt.
Jo. Så... Men det motsvarar snittförbrukningen av varmvatten för en familj i Sverige.
Okay.
Med elpris, elområde SE3.
Okej. Okay. Yeah.
Hundratals bad, tusentals duschar du. Oh, vad skönt.
Ja, du älskar ju att duscha.
Du kan duscha för en hel familj själv.
Rabatten gäller i april månad.
Och vänta, vet du vad jag kan göra? Jag kan tvätta mig.
Ja.
Jag kan ha sån här badbomb.
Ja,
bubbelbad kan jag ha.
Ja,
jag kan bada med någon jag tycker om.
Rabatten gäller i april månad för bergvärme, jord- och sjövärmepumpar samt luftvattenvärmepumpar. Läs mer och utnyttja rabatten på ivt.se/Anders och Mans.
Och då är det Anders, OCH Mans.
Eller kontakta din närmsta IVT-återförsäljare.
Den här veckan så sponsras podden av IKEA.
Jag bor ganska stort. Jag är intresserad av heminredning och har ett stort fint vardagsrum. Där är vi. Aldrig! Man kan ha ett palats, ändå är det i köket man kommer att hänga. Anders, om du flyttar in i Taj Mahal, var tror du att du och kidsen kommer att hänga?
I köket.
Därför är det viktigt att köket funkar. Och det här är ju IKEA-experter på.
Just det. Om man ska bygga om så kan man boka då planeringshjälp med en köksspecialist på ett IKEA-varuhus eller online.
Ja, men man kan också få hem dem.
Förlåt?
Specialisten kommer hem till dig, mäter upp allting på plats, kan se det i verkligheten, kan och tejpa upp på golvet, detta vet jag inget om.
Det är ju trevligt med besök. Måste man bjuda på något kaffe så kanske någon liten kaka?
Detta framgår inte, men det är väl vanligt hyfs.
Perfekt ju. Om man ska spela bridge till exempel och så är man en person kort. Vips! Ha, ringer in en köksspecialist från IKEA.
Jag tror bara man får använda dem till att planera kök. Normalt kostar det här 995 kronor för hem en köksspecialist. Men om man är eller blir IKEA Family-medlem och sen handlar ett komplett kök efter mötet så kostar det ingenting.
Läs mer om det här och få köksinspiration på ikea.se/kök.
Hello Ankan och Monkan. Vår 8-åriga dotter Alma kläckte den mycket tankvärda frågan. Hur hade det varit utan månen? Hade det funnits liv på jorden? Hade människor levt? Och hade det mesta varit som vanligt? Månliga hälsningar, Alma och Lena.
Åh, det här är en bra fråga alltså.
Anders, vad tror du?
Ja, några saker självklart. Vi hade inte haft tidvatten till exempel.
Just det.
Vi hade kanske... Nej, men det är väl det enda spontana jag kommer på. Vi hade inte haft tidvatten.
Alltså det första jag tänkte på är att det hade varit väldigt mörkt på natten.
Ja, och vi hade haft en annan kalender kanske.
Precis. Det heter ju månad.
Ja.
Vi kanske inte hade varit så besatta av månen som i månad om det inte hade funnits någon måne.
Nej, men en månad är ju när månen gör ett varv runt jorden.
Mm.
Hade man kanske hittat på ett annat system.
Det hade man nog ju.
Ja.
Men vi börjar med det här med att det hade varit väldigt mörkt på natten. Månen är vår nattlampa. Utan den så hade man inte sett sin hand framför sig på natten. Så mörkt hade det blivit.
Ja, och minns du det, Måns, när vi pratade om det här varför man sover dåligt när det är fullmåne?
Var det just för att det var lite ljusare?
Då var det så här. I vissa experiment har man lyckats påvisa en effekt att man faktiskt sover lite sämre när det är fullmåne.
Mm.
Och då var en teori, alltså verkligen en teori, att rovdjur använder månljuset för att jaga.
Mm.
Och då har man som bytesdjur lärt sig att vara lite mer vaksam vid fullmåne.
Ah, ja.
Och det satt kvar i generna. Och det var en teori då.
Ah, cool teori. Utan månen hade man inte sett sin hand framför sig på natten. Och inte bara på natten, utan så fort solen gick ner.
Så i vissa delar av Sverige hade det varit totalt jävla mörker dygnet runt på vintern.
Totalt jävla mörker är också ett berömt band. Det är bra bandnamn, Totalt jävla mörker.
Anders, vet du vilken som är den näst starkast lysande saken på natthimlen?
På natthimlen just? Mm-hmm.
Alltså på daghimlen är det ju uppenbart vad som lyser. Men på natthimlen?
På natthimlen? Oj, oj, oj. Det är väl någon stjärna då antar jag, men vilken kan jag inte säga.
Nej, det är planeten Venus.
Jaha.
Men den lyser ju väldigt, 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 väldigt svagt i förhållande till månen. Man har ju inte hört någon poplåt om att kyssas i Venus-skenet.
Ja, Venus.
Just det, den där texten.
I'm your Venus. Your desire.
Ja, det handlar om Venus-skenet. Att kyssas i Venus-skenet till den. Vad mer hade varit annorlunda
om... Det är många som tror att det var Bananarama som gjorde den låten.
Mm-hmm.
Ja, och då går jag alltid in och säger stopp och belägg. Det var ju Shocking Blue från Holland som gjorde den.
Vad mer hade varit annorlunda på jorden om månen inte fanns?
Ja, tidvattnet har vi sagt.
Ja, månen utövar en gravitationskraft mot jorden. Jordens egen gravitationskraft är ju såklart många gånger större. Men likväl, saker på jorden dras mot månen.
Ja.
Om jorden inte hade haft sin egen gravitationskraft så hade alla lösa saker på jorden åkt iväg mot månen. Anders, här, ta den här pennan.
Ja, jag tar den.
Släpp den.
Ja.
Utan jordens gravitationskraft så hade den nu trillat mot månen.
Ja, men det,
så fort man klantade sig, tappade något, så hade det landat på månen. Lite störigt. Månen hade varit full med mobiltelefoner och nycklar och frisbees och bumeranger. Och skit, kardborreband hade varit en mycket större grej på jorden.
Ja.
Men, nu har ju jorden gravitationskraft.
Ja.
Jordens massa är 80 gånger större än månens och har därför väldigt, väldigt mycket större gravitation än vad månen har. Det är ju jordens gravitation som håller kvar månen överhuvudtaget i sin omloppsbana runt jorden. Men allt detta, som sagt, hindrar ju inte att...
Och det är gravitationen som drar i tarmarna. Så att det kittlas.
Ja visst! Ja. Men detta, allt detta hindrar inte att saker på jorden dras lite grann mot månen som vi var inne på. Och det här resulterar i ett antal saker. Vi börjar med det som du sa redan från början. Tidvattnet, ebb och flod. På den del av jorden som är närmast månen för tillfället så dras vattenmassan i havet mot månen.
Ja.
Det bildas en utbuktning av vattenmassorna i havet riktad mot månen.
Och också rakt från månen.
Jag skulle komma till det, ja. Det visste du alltså.
Ja, det här har jag föreläst i mitt fiskeprogram Fiska med Anders.
Ja, okej, okej. Ja. Det blir hög vatten närmst månen eftersom vattenmassorna dras dit. Ja. Men också, som du sa, på motsatt sida av jorden.
Vattnet blir som en ellips.
Exakt, som en rubbig boll blir jorden vatten.
Ja.
Säg att halvön Bretagne i nordvästra Frankrike är närmst månen just nu.
Ja.
Då är det högvatten där,
ja.
Eller hur?
Ja.
Om jorden hade stått still i förhållande till månen så hade det alltid varit högvatten i Bretagne.
Ja.
Men jorden snurrar ju runt sin egen axel ett varv på ett dygn. Så Bretagne snurrar bort från månen medan högvattnet alltså stannar kvar närmast månen.
Ja, ja.
Vattenansamlingen rör sig alltså över havets yta eftersom jorden roterar kring sin axel. Och då kan man ju tänka, Bretagne är ju bara närmast månen en gång per dygn.
Ja.
Varför har de då högvatten två gånger per dygn?
Jo, för att det är också längst från månen en gång per dygn.
Exakt. Annars har vi tidvatten i Sverige.
Ja, fast inte så mycket.
Precis, några decimeter längs västkusten och några centimeter i Östersjön. Och utan månen hade vi inte haft något tidvatten. Jo, det är fel. Det hade vi faktiskt, Anders.
Jaha.
För solen utövar också en dragningskraft mot jorden. Men den är bara hälften så stor. Eftersom solen är så långt borta och dragningskraft avtar med avstånd.
Ja.
Så vi hade haft mindre tidvatten än vad vi har nu. Ett tidvatten som alltså följde jordens rörelse i förhållande till solen. En liten utvikning här då.
Ja.
Månens och solens dragningskrafter mot jordens havsmassor.
Ja.
De drar alltid åt lite olika håll.
Ja.
Och tar i viss mån liksom ut varandra.
Ja.
Förutom ibland.
Då förstärker de varandra.
Då förstärker de varandra. Drar åt samma håll. Och det är då vi får superhög vatten. Som på svenska kallas...
Flood.
Springflod.
Jaha, det är det ja.
Ja. Om månen försvann skulle tidvattnet försvinna och det är väl inte så jäkla farligt. kan man tänka sig.
Det är ju många musslor och sånt som njuter av tidvattnet.
Ja, jag klarar mig utan musslor.
Va?
Men när tidvattnet stiger och sjunker uppstår en friktion mellan vattnet och vår snurrande jord. Denna friktion gör att jorden snurrar långsammare. Rotationen runt jordens egen axel går långsammare än den annars hade gjort. Anders, tror du att det hade gjort någon skillnad för dig och mig om jorden snurrat snabbare än den gör idag?
Ja, förmodligen.
Vad har hänt då?
Dagarna blir kortare.
Ja! Istället för 24 timmar så hade jorden snurrat runt sin egen axel på 6-12 timmar. Man vet inte riktigt.
Mycket snabbare.
Exakt. Ja! Anders, nu försvinner månen. Och från och med imorgon är dygnen endast 12 timmar långa. Hur hade vi levt då?
Ja, här får man ju spekulera. Vi hade väl sovit middag.
Sovit middag?
Ja, sovit, ta en tupplur på lunchen. Ja, det hade blivit lite annan rytm.
Mm. På vilket sätt? Hur hade du lagt upp din dag?
Jag hade gått upp på morgonen när solen gick upp.
Mm.
Och så hade jag käkat frukost och jobbat lite.
Mm.
Sen hade jag käkat lunch, lagt mig och sova en stund.
Jaha.
Tills solen går upp igen, då hade jag tagit mitt eftermiddagspass och sen så hade jag gått och lagt mig framåt när det blir kväll nästa gång.
Så du hade delat upp det, sovit 4 timmar när solen gick ner första gången?
Ja, sen lunch.
Och sen när solen gick upp där, så hade jag käkat lunch och sen 4 timmar när solen gick ner andra gången.
Ja.
Du har fortfarande haft kvar ett 24 timmars tänk.
Ja, tänk ja.
Jag tror att vi hade varit så här. Vi hade jobbat 4 timmar, varit lediga 4 timmar och sovit 4 timmar per 12 timmars dygn. Och sen pudde igen.
Aha.
Alltså annorlunda men inte tvunget sämre.
Nej.
Dåligt för dem som en timmes pendlingtid till jobbet i var riktning. Det är inte mycket fritid kvar då. Dessutom kolmörkt och annars sol.
Hade varit mycket mer vilorum på arbetsplatser tror jag.
Du är fortfarande inne i 24 timmar, tänker du. Har ingen flexibilitet.
Det har jag väl. Jag är jätteflexibel. Ibland sover jag hemma, ibland på jobbet.
12 timmars arbetsdag. Ja. Du går upp på morgonen, äter frukost snabbt till jobbet. Jobbar 4 timmar hem. 4 timmar fritid. Sova 4 timmar.
Nej, så gör jag inte. Jag går upp. Käka frukost, sticker till jobbet, jobbar en liten stund, käka middag, sover på jobbet.
Du är kvar i ett förlägat 24 timmars tänk. Ja, det hade blivit massa problem och klädd och så. Men det hade funnits en hel del fördelar. Vi hade fått plats med dubbelt så många dagar på ett år.
Ja.
Många fler hade kunnat ha sin egen namnsdag. Vi hade sluppit de här konstiga sammanslagningarna. Idag har Kaspar, Melk och Baltzar namnsdag. De hade kunnat ha var sen.
Ja.
Men nackdelarna överväger nog trots allt. Om jorden snurrar snabbare hade vi också fått mycket starkare vindar på jorden. Det hade blåst mycket, mycket mer.
Ja, men där du ser problem, där ser jag lösningar.
Mm-hmm.
Bättre vindkraftverk, mer fjutt på dem. Superbra segelfartyg. Man kan åka över Atlanten utan motor.
Mm-hmm.
Mm. Allt det här.
Så du älskar blåsiga dagar när det blåser som mest?
Nej, men då hade jag ju lärt mig vänja mig vid det. Och så hade jag haft bra vintertätt jacka.
Hattbranschen hade gått käpprätt åt skogen.
Jag tror bara att vi hade fått tajtare hattar.
Okej, sist nu här då, men inte minst. Här kommer det allra sämsta.
Mm.
Utan månen hade jordens lutning förändrats.
Aj då.
Som det är nu så snurrar jorden runt sin egen axel. Mm. Och axeln är lutad 23,5 grader.
Ja.
Men det är månens gravitation som håller jordens lutning stabil.
Mm.
Utan månen så hade lutningen förändrats. Kanske inte dagligen, jag vet inte, men över tid. Vi hade liksom wobblat fram och tillbaks lite så.
Ja.
Ibland hade jorden stått rakt upp, ingen lutning alls. Då hade vi inte haft några årstider.
Nej.
Ibland hade jorden lutat mer än de 23,5 grader vi har nu. Och då hade vi fått superextrema årstider.
Ja, det här är dåligt.
Ja. Så, för att sammanfatta Alva och Lena, mänskligheten hade kanske överlevt utan månen, men det hade blivit klyddigare.
Ja, det är bra svar.
Så vi ska nog vara tacksamma att vi har månen.
Och Mike Oldfield.
Moonlight Shadow.
Han hade ju inte tjänat lika mycket pengar om månen inte hade funnits.
Han har ändrat till Venus Light Shadow.
Venus
Light Shadow.
Far away
on the other side.
Det är så underbart att det är hon som, Anita Hegeland heter hon va? Som sjunger med Mike Oldfield. Hon som sjöng Midsommarlov. Så jätte jätteskönt. Mitt sommarlov ska bli med sol och
bad. Ingen aning om.
Och jordgubbar med glass. Hej Anders och Måns. Har andra djur en pubertet? Alltså finns det djur som påverkas och växer speciellt mycket under en viss period? Lukas. Livets jobbigaste period. Puberteten, har djuren sån, vad tror du Måns?
Pubertet betyder könsmogen.
Mm.
De blir väl könsmogna djur?
Alltså det här var ganska lätt. Jag begav mig in på Wikipedia och läser kort lite högt. Många djur genomgår pubertet. Tamhundar blir i allmänhet fysiskt könsmogna vid 8-12 månader. Landsköldpaddor når puberteten vid cirka 7 års ålder. Sen läser jag Science News. Jim Harding är a wildlife information specialist vid Michigan State University. Han säger så här. Alla djur från jordsvin till zebrafink genomgår en period av förändring när de får mer vuxna drag och förmåga att fortplanta sig. Och framförallt tycker jag att det är bra exempel antar han. Om man ska dra två djur ur öven, då väljer han alltså jordsvin och zebrafink. Han fortsätter. Många djur byter färg och kroppsform när de mognar. Andra får helt nya beteenden. Och det här liknar ju väldigt mycket en mänsklig pubertet, eller hur?
Ja, ja.
Om vi börjar med apor då, Måns.
Mm.
De är mycket lika oss människor. De ändrar utseende på ungefär samma sätt som vi i puberteten. Vissa apors stjärtar blir också röda i puberteten. Det är ett sätt att visa att jag kan para mig. Och det slipper ju vi. Och det är vidrigt nog att gå på högstadiet. Tänk om man dessutom hade belönats med en illröd stjärt. Det hade varit droppen. Man är trött och sur, man har för stora fötter, man fattar inget. Och så får man en röd stjärt på det.
Nej
tack. Där har vi dragit vinstlotten gentemot aporna.
Ja.
Många djur blir också, likt människor, lite mer aggressiva i puberteten. Kristen Lucas jobbar med apor i Cleveland Metro Park Zoo. Hon säger att i puberteten är det inget roligt att jobba med apor. Ja, men de är bökiga alltså.
Mm.
Liknar också mänsklig pubertet, eller hur?
Ja, det är som att vara högstadielärare. Sjuktansvärt.
Det känner man ju igen alltså. Hon säger att apor i puberteten börjar bråka med äldre apor och agerar som om de har mer makt och mer kontroll än de faktiskt har. Det är ju precis som man själv i puberteten. Man bestämde att man skulle åka till Österrike, men man hade inte pengar. Och då sa man till farsan att han var dum i huvudet. Man hade alltså ingen makt, man hade ingen förhandlingsteknik, man hade ingen kontroll. Och så är det också med apor i puberteten.
Ja.
Men apor kanske inte så konstigt att de också hamnar, de är så lika oss.
Ja.
Antiloper, hamnar de i puberteten, vad tror du?
Absolut.
Absolut. Många antiloper vid 12-15 månaders ålder. Jajamän, där kommer puberteten. De börjar ändra form och de börjar stångas och de blir lite aggressiva.
Mm.
Elefanter då, hamnar de i puberteten?
Nej, inte jo. Elefanter.
Jo. När unga elefanter börjar så att säga mogna, då börjar de småslås, de börjar liksom puffa på varandra. Alltså går de och puffa på varandra helt utan anledning.
Ja.
Det är precis som högstadiekillar som väntar på bussen.
Ja.
De puttar liksom planlöst på varandra och sparkar lite på varandra. Jag minns det från då, och då tyckte jag att det här var liksom lite jobbigt men inte så konstigt. När jag ser det nu så undrar jag, vad fan håller de på med? Djur ändrar också färg och form i puberteten. De får kanske inte som vi då för stora fötter och konstig klädsmak. Men de ändrar form och färg. Ett exempel här. Träsköldpaddor.
Trädsköldpaddor, förlåt.
Nej.
Jag har aldrig hört talas om trädsköldpaddor. Förlåt att jag avbryter. Jag tycker bara det verkar vara en väldigt dålig idé.
Nej.
Av sköldpaddor att leva i träd.
Träsköldpaddor, alltså de ser ut som trä. Ja. De ser ut som honor allihopa tills de börjar bli lite större och hamnar i puberteten. Då får de manliga träsköldpaddorna lite ny färg och ny form. De blir lite längre, de blir lite tjockare och de blir lite mer konkava.
Mm-hmm.
Det är precis som vi. Vi ser ut som varandra fram till puberteten. Sen får vi olika former, blir olika långa och blir oformliga.
Mm.
Sköldpaddor blir konkava. Sen har vi ju reptiler och insekter. De har ju en mer dramatisk pubertet.
Ja, det är ju liksom han som bryts eller så puppor och
skit. Ja, det är ju en fullständig metamorfos. Grodor går i puberteten från yngel till groda.
Måste vara skitjobbigt.
Ja, vad som händer med grodans humör, Det kan nog varken jag eller någon annan uttala sig om när de går från yngel till groda. Men jag kan känna att den här puberteten, den är svår att likna vid våran. Det är som vi skulle gå från mellanstadieelev till familjebil med hud.
Mm.
Så att, där tror jag inte att grodor som människors pubertet liknar varandra så mycket.
Nej.
Insekter, de håller ju på att byta från larver till puppor till fjärilar. Och jag vet inte om man kan kalla det för en pubertet.
Du?
Ja.
Dagsländor som bara lever en dag, kommer de i puberteten vid niekaffet?
De lever inte bara en dag. Det, det är en
skröna.
Skröna, men det är inte sant.
En faktoid.
Ja, men det är klart att larver som blir puppor som blir fjärilar, de har lite olika temperament de där tre.
Jag menar att larver skulle gå och puffa på varandra och sparkas. Och...
Att säga att det är en pubertet, det tycker jag är att dra det lite för långt. Nej, stopp. Där stannar likheterna.
Ja du Ankan, vi går med raska kliv mot slutet i det här avsnittet.
Ja, och det har blivit lite av en tradition att vi avslutar med vår populära programpunkt Skånska orter i amerikansk hiphop. Alltså den serie där utländska artister smyger in svenska meningar och ord i sina annars utländska texter. Förra veckan var det lite snuskigt, Måns. Denna vecka blir det därför också lite snuskigt. Hej, i denna låt tycker jag att det låter som de sjunger följande i refrängen. Skaka min snopp, jag är klar. Med vänlig hälsning, Hanna.
Aha.
Och så var det en länk här då till Raffaella Carrà och hennes... Amore cominciato.
Ja.
Där hon alltså sägs sjunga skaka min snopp, jag är klar. Och jag tycker det är ganska bra, framförallt i andra halvan av refrängen.
Svängigt.
Kommer det? Ja, det är tramsigt. Den här podden är lite tramsig ibland.
Ja, det är det verkligen.
Med de orden tackar vi för den här gången. Lyssna på oss igenom 2 veckor, flera varannan vecka. Tills dess, fortsätt skriva flera frågor till adressen fraga@andersochmans.se.
Tills vi hörs igen, puss och kram.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.